Nej men hallå och välkommen till podden Maxa med Daniel. Podden där vi hoppas att du efter att ha lyssnat är lite mer informerad och har tagit med dig något litet som gör att du blir en aningen bättre investerare. Mitt namn hörni, det är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Jag är ansvarig för private savings, det vill säga eget och privat sparande på Maxa Mathisen. Och där kan man säga att vi har något för alla. Om du gillar att handla lite grann på egen hand och botanisera bland fonderna, då har vi någonting som heter M-Save. Det hittar du på M och sen Save. msave.se. Där kan du jobba lite på egen hand. Om du som jag gillar att snacka med någon om dina investeringar, då kanske du ska prata med någon av våra cirka 200 rådgivare istället. Det är ganska bra att ha någon att bolla med. Om du inte har en rådgivare, då kan du skicka ett mejl till maxa@maxm.se. maxa@maxm.se. Så ser vi till att du får en rådgivare till dig. Hörrni, om ni har en lite mer komplicerad ekonomi, man kanske har ett eget bolag, man kanske har en privatekonomi och lite så här, man vet inte riktigt vad man får och inte får göra i den där mixen. Då ska man prata med någon av våra private bankers, alltså privatbankens rådgivare. Även då om ni inte har någon som tidigare kan ni skicka ett mejl till maxa@maxm.se så ska jag leta fram en lämplig person som kontaktar er. Och här kan man säga att en viktig grej när man vill komma igång med sitt sparande eller sparar och vill fundera på om man gör rätt eller fel, det är att göra en behovsanalys eller en så kallad, först en kunskapsinsamling och sen liksom diskutera igenom någon eller jobba med sin så att säga strategiska grundportfölj. Den är superviktig och en viktig del i den strategiska grundportföljen, det vill säga hur mycket aktier och räntor och obligationer och så vidare man ska ha, det är många gånger alternativa investeringar. Det vill säga det som inte bara är aktier eller obligationer via fonder rakt upp och ner. Utan lite andra typer av tillgångar. Det kan vara lite kul och bra att ha i portföljen. Och för oss som har, för er som har lyssnat på de här poddarna så vet vi att vi pratar mycket portföljteori och hur man ska sätta ihop sitt sparande och så vidare för att nå en portfölj som man faktiskt blir lite glad av. Och då kommer vi till korrelationer, hur olika typer av tillgångar i portföljen samvarierar med varandra. Och alternativa investeringar, de är där många gånger för att de har ett lite så annat avkastningsmönster än den traditionella aktiefonden eller räntefonden. Så det är ett fint komplement i portföljen många gånger för att få en lite bättre riskjusterad avkastning. Det vill säga hur mycket avkastning man faktiskt får för den risk man tar. I ett avsnitt i december som har rubriken Tiden är nyckeln träffade vi Skandias kapitalförvaltningschef Lars-Göran Orvall. Han berättade om Skandias kapitalförvaltning. Skandia har ju en så kallad så här, traditionell livförvaltning. Och det är ju egentligen, den består av sparares pensionspengar som förvaltas i den traditionella livportföljen. Och en livportfölj, den har väldigt, väldigt lång placeringshorisont. Kanske många gånger kan man se den som en evig placeringshorisont. Och det gör att de kan utnyttja det faktum att de vet att kapitalet inte kommer användas inom 1, 2, 3, 4, 5 år och så vidare. Och då kan man investera i illikvida tillgångar. Illikvida tillgångar, det är sånt som inte prissätts dagligen och som går att köpa och sälja på daglig bas. Många gånger så här private equity fonder och så vidare. Det kan man använda i portföljen för att få så att säga förutsättningar för kanske lite bättre då riskjusterad avkastning. Och idag ska vi ta vidare här ett snäpp och det hänger ihop med att olika aktörer ser lite olika på hur man ska sätta ihop sin portfölj och vad som är det bästa och så vidare. Och idag så kommer vi att gästas av Rebecca Elkert. Hon är Folksamgruppens chef för alternativa investeringar. Så idag ska vi djupdyka i ämnet alternativa investeringar och titta på hur Folksam jobbar med det. Hörrni, jag påminner om att gästernas åsikter behöver inte alltid reflektera Max Mathisens åsikter. Och inget av det vi säger i podden ska uppfattas som individualiserade råd. Det här är information. Vill man ha råd, och det ger vi gärna, då tar man kontakt med rådgivare så gör man den här behovsanalysen, hälsotestet, definierar liksom vad man kan och inte kan. Och så får man anpassad rådgivning för bara sig. När vi pratar investeringar så ska man också påminna om att det inte är säkert man får tillbaka hela det investerade beloppet. Det kan gå upp och ner, svänga åt både höger och vänster. Och det är därför man ska så att säga tänka till över sitt sparande innan man börjar. Och även när man är igång, tänka till då och då så att det faktiskt bedrivs på det sätt som är bäst här och nu. Med det sagt hörni, nu tar vi och hälsa Rebecca välkommen till podden. Välkommen Rebecca!
Tack så mycket, roligt att vara här.
Kul att du är här. Det vet inte lyssnarna ännu, men vi hade lite krångligheter med att få ihop den här tiden. Så att Nu är det lunchtid och vi är någon timme försenade. Men vi är pigga och starka och redo för att köra det här. Kan du representera Folksamgruppen? Kan du berätta lite kort bara vad Folksamgruppen är?
Just det. När vi pratar om Folksamgruppen på kapitalförvaltningen så är det ju ett antal bolag som vi tar hand om. Och nu kommer jag nämna de som vi gör samtliga tillgångslag för. För vissa bolag eller portföljer vi handhar har inte tillräckligt mycket kapital för att ha alternativa investeringar. Men de som kan det är de stora och det är de olika tradportföljerna, så Folksam Liv, Folksam Tjänstepension, sen har vi också Folksam Sak, stora KPA och så har vi en stiftelse som vi tar hand om. Mm.
Hur mycket kapital totalt sett förvaltar ni?
Ja, vi är snubblande nära 610 miljarder just nu. Så vi ligger på 609.
Det är en slant, det är jag.
Ja.
De här 600 miljarderna då, var kommer de pengarna ifrån?
Hur
har de uppstått? Vems pengar är det?
Precis. Men det är ju mycket tjänstepension bland annat som kommer från KPA. Och sen har vi ju vårt Folksam tjänstepension. Så det är ju, ja, tar man KPA då, så är det ju många offentliganställdas pensioner som vi tar hand om nu. Och så förhoppningsvis blir det en riktigt bra avkastning och en fin pension längre fram.
Ja. Vi ska prata alternativa investeringar. Men i den här podden så har jag pratat ganska mycket om den här grundportföljen, det vill säga den strategiska liksom portföljen där man fördelar kapitalet mellan liksom aktier, räntor, obligationer kanske och alternativa investeringar. Hur skulle du beskriva Folksams portfölj?
Mm.
Eller Folksamgruppens portfölj kanske man ska säga då?
Vår portfölj, basen i portföljen är ju de klassiska tillgångslagen, noterade aktier och så är det obligationer av olika slag.
Mm.
Men sen så adderar vi också våra direktägda fastigheter och så har vi då alternativa investeringar som du nämnde som jag ansvarar för.
Mm. Ni skiljer på direktägda fastigheter och alternativa investeringar. I min värld är det lite samma sak.
Ja, där kan man säga att du har både rätt och fel, skulle jag säga. Direktägda fastigheter, det är ju när vi äger en kåk på stan som vi äger till exempel, ja, på Kungsholmen, det som man brukar kalla Trygg-Hansa-huset.
Ja.
Det är faktiskt Folksamgruppen som äger det nu, så vi funderar på att måla över den där livbojen som vi vet finns uppe på taket.
Och gör något annat.
Ja, precis. Så då äger vi ju direkt och då blir det ju så förvaltningsuppdraget ser ut också. Då har ju vi helhetsansvaret för fastigheten. Det blir ju inte bara en finansiell investering. Nej. Utan det är ju verkligen ta hand om och utveckla fastigheten.
Ja, utan det är liksom hantverket bakom som Exakt. Gör att man särskiljer den.
Precis. Så, och jag skulle säga indirekta fastigheter som ligger i min portfölj, det är ju alltid någon slags struktur att vi har ett joint venture med en eller flera andra parter i ett bolag då, och som i sin tur äger fastigheterna.
Ja. Hur ser förvaltningen ut på Folksam? Hur många jobbar med det här?
Totalt på kapitalförvaltningen så är vi 45 personer. Men i det så är det ju både olika förvaltare och sen har vi ju risk management och fondselektering ingår också på kapitalförvaltningen. De som sysslar med fondförsäkring då. Så det är ett gäng olika funktioner.
Mm. En grej som kan vara lite kanske relevant i sammanhanget, det är ju frågan om hållbarhet.
Mm.
Och det skiljer sig åt lite grann mellan olika aktörer. Hur definierar Folksam liksom hållbarhet, eller vad för typ av hållbarhet jobbar ni med?
Mm. Ja, vår grundvision är ju att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Så då betyder ju det i någon mening att investeringarna ska gå hand i hand med den här långsiktiga visionen att vi ska ha en hållbar värld där framme också när man ska ta ut sin pension. Så det ska jag säga i grunden. Och sen försöker ju vi tratta ner det här eller sätta strategier för det här på och inom de olika tillgångsslagen, men också inom hur vi bedriver aktivt ägande. För vi är ju en av de största kapitalförvaltarna i Sverige, så vi blir ju en stor och viktig ägare i många bolag.
Men ni väljer inte bort, vad ska man säga, per definition alla icke-hållbara bolag, utan ni kan också äga icke-hållbara bolag.
Vi har ju våra exkluderingskriterier som alltid gäller i botten.
Mm.
Och det är ju kring olika sektorer som vi inte vill gå in gå in i, och det kan vara kring vapen och pornografi och tobak, ja, de klassiska egentligen. Så det finns en bottenplatta. Men utöver det så vill vi ju att bolagen ska arbeta framåtriktat också. Vi har ju stort fokus på att få ner koldioxidutsläppen, så det är bland annat något vi följer. Men våra ansvarstagande bolag i termer av arbetsrätt, sociala frågor såväl som klimat- och miljöfrågor.
Om vi tittar på SSAB till exempel, för det vet jag att ni äger. Hur motiverar ni den investeringen?
Precis, det är ju ett intressant exempel. Hur stämmer det med den här visionen? Och där är vi ju tredje största.
De släpper ut lite grann. Det är ju...
De släpper ju ut mest i Sverige, vågar jag säga, koldioxid. Och det är ju genom tillverkningen av stål när man använder då kol för att reducera bort syret. Men där ser vi ju att vi kan driva på en förändring och också stötta deras omställning nu när de satsar på det gröna stålet och vätgastekniken istället för den gamla traditionella sättet. Så här kan vi spela en viktig roll som aktiv ägare.
Mm. Och om man tittar på din roll då i den här stora portföljen på 600 miljarder, så har du i runda slänga 10-11% som definieras som alternativa investeringar.
Mm.
Det blir 50-60 miljarder då, lite överslagsmässigt. Vilket är väldigt mycket pengar.
Ja.
Hur har man resonerat när man kommit fram till att ungefär 10-11% av portföljen ska utgöras av alternativa investeringar? Hur landar man i den liksom, siffran?
Mm. Ja, det är faktiskt 65 miljarder nu, och sen har jag 20-talet ytterligare i åtaganden som vi har ingått, som där pengarna inte har dragits än. Mm. Man har ju kommit fram till det genom att man ser hur då olika tillgångslag inom det alternativa också kompletterar och diversifierar vår portfölj med noterade aktier och obligationer. Och det handlar ju om att bland annat att man kan komma åt reala tillgångar inom det alternativa. Och det är dels genom det vi var inne på tidigare, där fastigheter är det underliggande. Men det handlar ju också om infrastruktur, så förnybar energi till exempel, eller fjärrvärme eller skog. Det är ju sådana här tillgångslag som är spännande och ger en balans till en portfölj, men som är svåra också att få access till som privatperson i någon annan form av sparande. Och så passar de ju in, för de är så långsiktiga i sin natur. Det här är ju inget du går in eller ut. Vissa kan ju vara på 15-20 år eller ännu längre.
Mm. Om man tittar på det definierade uppdraget på det sättet då, och så tittar vi på alternativa investeringar i portföljen, och så ser man det som ett liksom komplement till portföljen. Vad betyder det liksom att du har för mål för dina alternativa investeringar? Säger man så här, för alternativa portföljen, eller för den alternativa portföljen, för den alternativa delen av portföljen, så har vi målet att det ska ge en avkastning på säg 5% per år över tid. Eller hur definieras målet, och så försöker du hitta investeringar till det?
Ja, vi definierar ju mål på de olika undertillgångsklasserna inom alternativa, och så sätter vi avkastningsmål på varje investering som vi går in och följer det.
Vilka underavkastningstillgångsslag har du då inom gruppen alternativa?
Ja, men jag har det som är reala tillgångar med underliggande fastighet. Så har jag reala tillgångar som har infrastruktur. Och så har jag olika former av krediter och en viss del i private equity också. Eller onoterade aktier.
Äger ni direkt ägda onoterade aktier, eller äger ni det via fonder också?
Det är både... Och, men huvudsakligen äger vi direkt i onoterade bolag.
Hur fördelar sig tillgångarna mellan de här olika tillgångslagen?
Ja, vi har ju allra mest i reala tillgångar med exponering mot fastighet. Där vi ligger på dryga 40%. Och sen så därefter skulle jag säga ungefär reala tillgångar mot infrastruktur och alternativa krediter ungefär. Lika stor, och så har vi en mindre del i private equity då, eller ja, olika former av riskkapitalfonder, och ja, det är huvudsakligen det.
När man säger krediter, hur får man krediter? Det är lån helt enkelt.
Mm.
Ger ni lån eller köper ni in? Låter ni någon annan låna ut pengar åt er, eller hur funkar det?
Det är både och. När det gäller företags lån till exempel till företag i många olika branscher, så har vi ett antal olika kreditfonder där vi jobbar med en specialiserad förvaltare. För det här krävs ju noggrann utvärdering av varje lån då, och vad man ligger i kapitalstrukturen för lånen, vilken risk man tar. Men sen har vi också, gör vi direktlån, har vi börjat med sedan en tid tillbaka, där vi har underliggande säkerheter, panter i fastigheter. Och det här gör vi då tillsammans med någon affärsbank och delar så att säga på lånen. Så det har vi sett, det kan vara ett effektivt sätt för oss för att få ner kostnaderna och inte ha någon mellanhand.
Så egentligen ett fastighetsbolag exempelvis vill köpa en fastighet. De går till banken och säger så här, vi vill låna 1 miljard för att köpa den här fastigheten. Då kommer banken till er och säger så här, vi planerar att göra den här affären, vill ni vara med på den?
Ungefär så kan det gå till. Men sen gör vi ju en omfattande due diligence, utvärdering, och vi tittar ju på viktiga delar som vilken belåningsgrad, och det kommer ju bero på också vad det är för aktuell värdering då på de underliggande fastigheterna som står som säkerhet. Men ja, det skulle kunna vara ett sånt case som kommer upp och som vi kan investera i eller låna ut till dem.
Ja. Om vi tittar lite på de här olika investeringarna då. Så ett bolag ni faktiskt investerar, det är Heimstaden. Det har ju varit lite omdiskuterat. Hur ser ni på den investeringen?
Ja, och där kommer jag vara lite petig här nu först och säga att det är Heimstaden Bostad vi investerade i. För det finns ju ett Heimstaden AB, ja, som också är då en av huvudinvesterarna i Heimstaden Bostad AB. Men alla institutioner som det har skrivits om, vissa som är investerade, är då investerade i Heimstaden Bostad AB. Ja, och det är ett bolag som har fått mycket uppmärksamhet. Man ska komma ihåg att vi gick ju in i det här 2020, och vi har ju ett långsiktigt perspektiv på investeringen.
Det är
ju...
jag ska vara helt ärlig här. Jag vet bara att det har varit omdiskuterat. Jag vet inte riktigt varför det har varit så omdiskuterat. Kan du berätta vad det är som vad det är man har diskuterat?
Ja, jag ska komma till det. Jag ska bara avsluta. För de lyssnare som inte vet vad det är, så är det då att vi var ute efter att få en exponering mot hyresrätter. Och vi ville också få en geografisk diversifiering. Så det här är ju hyresrätter i 9 länder i Europa då, som man har underliggande. Där Sverige, Tyskland och Danmark hör till de största delarna i portföljen. Men jag skulle säga till en början, det här med att det har blivit omtalat och omskrivet var ju, först skulle jag säga generellt, fastighetsbolag här under förra våren fick väl uppmärksamhet på grund av allt högre räntor och huruvida man skulle klara de här räntekostnaderna löpande, men också sin refinansiering. Och sen kom väl Heimstaden Bostad att uppmärksammas för att det är ett stort innehav för ett flertal stora institutioner i Sverige. Och så kopplades det ihop med andra skriverier som hade förekommit. Och sen så har det ju tagit nya vändningar under hösten egentligen kring eventuella brott, och det pågår en förundersökning just nu från Riksenheten mot korruption. Så att, nej, men jag skulle säga att i grunden, man ska ändå komma ihåg att vad bolaget gör och den operationella affären går bra, och man har till exempel en uthyrningsgrad på 98%. Så att det är helt uppenbart att människor vill bo i de här hyresrätterna. Belåning, det kan man alltid diskutera vad man ska ha för nivå på, och när räntor går upp väldigt snabbt så blir det ju så att det kostar mer såklart, men sen blir det svårare att refinansiera, och jag tror inte det är inte många bolag som har lyckats refinansiera sig på obligationsmarknaden i Europa nu senaste tiden, eller har inte velat det har kostat för mycket helt enkelt. Så där är inte bolaget ensamma om att man använder banker helt enkelt, och det där är ju något som kan variera över tid, vad som är den bästa och billigaste finansieringen.
Så det är en finansieringsfråga i grund och botten som man jobbar med?
Ja, i huvudsakligen är det ju det. Sen så är det andra delar som har kommit upp som så att säga har varit okända för oss investerare. Men sammantaget kan man väl säga att det finns frågor att jobba med framåt. För vi vill ju att det här ska bli en bra investering över tid för våra sparare.
Ja, och det är ju en ganska relevant fråga. För ibland så blir det ju, när man investerar i en sån här stor portfölj som ni har med massor med olika tillgångar, så blir det ju ibland, liksom, vissa grejer går bra, andra grejer måste man fundera mer på. Ja. Hur jobbar man med en sån här investering? Det blir ändå lite diskussioner, den blir lite ifrågasatt och så vidare. Hur agerar ni för att liksom säkerställa att ni är, vad ska man säga, nöjda med investeringen?
Mm. Ja, men vi försöker väl kombinera att möta frågorna som poppar upp här och nu, för det måste vi. De pockar liksom på. Men sen försöker vi att bibehålla det här långsiktiga perspektivet och inte glömma varför vi gick in i den här investeringen. Och det är inte heller en investering som du bara går ur hur som helst i ett onoterat bolag. Så jag tycker, apropå att ta ansvar på lång sikt, så är det ju det är också här att vi är en aktiv ägare och har nära dialog med bolaget. Sen har vi också en styrelseplats där vi jobbar för alla ägarna förstås, och den har jag. Så vi följer ju bolaget väldigt nära. Men sen handlar det ju om också att nu när det kommer upp olika frågor som blir aktuella och där vi kan se att man kan göra förbättringar helt enkelt som kommer gynna både oss och bolaget på lång sikt, så gäller det att hitta de här handlingsalternativen och verka för dem. Men sen är vi är ju flera ägare och ja, vi ska ju komma överens helt enkelt.
Vi träffades ju Rebecca i Skellefteå.
Mm.
Och det är ju lite skojigt för en investering med koppling till Skellefteå, den är också lite omdiskuterad i och för sig. Men när man är i Skellefteå så får man känslan av att det får hela stan att leva upp mer eller mindre. Det är ju Northvolt. Det är också en långsiktig investering, kapitalintensiv som attans kan jag tänka mig. Vad är tanken bakom den investeringen?
Mm. Här är ju exempel på mer en liksom spjutspetsinvestering vi har i portföljen. Heimstaden Bostad är ju den största investeringen i den alternativa portföljen. Men här går vi på en spännande investering som vi ser kan bli väldigt intressant avkastningsmässigt förstås. Men också ha en roll att spela i energiomställningen genom att ta fram batterier och sen så verka i återvinning, där man bygger en stor återvinningsanläggning också som man ska kunna ta emot alla batterier. Och vi följer det här noga. Nu har ju bolaget utmaningar, men satsar också väldigt mycket på att kunna nu skala upp produktionen i Skellefteå och möta den efterfrågan man har, bland annat från en av de andra industriella ägarna, Scania då, som lite av skriker efter batterier för att få igång sin produktion. Då. Så att, men vi ser väl nu att bolaget har säkrat upp mycket finansiering och ska kunna klara det här nästa språnget.
När man tittar på en sån investering som Northvolt då, och vi pratar hållbarhet och omställning och så vidare, sker den alltid utifrån avkastningsperspektivet, eller tänker man så här, det här är en hållbar, viktig investering för Sverige och som ger bra avkastning? Förstår du vad jag menar? Liksom, hur ser liksom investeringsprocessen ut lite grann kring ett sånt beslut?
Mm. Ja, precis. Båda perspektiven är ju väldigt viktiga och stämmer med vår vision, för om man inte skapar avkastning blir det inte hållbart för våra kunder. Men som sagt, kunderna ska leva i den här världen också. Och vi vill verka för den gröna omställningen. Så jag tycker Northvolt är ett exempel på när man kombinerar det. Men med det sagt så har vi en roll att spela där också som en aktiv ägare. Och vi har ju sett att inom andra områden än inom det gröna och klimatfrågan så kan det ju uppkomma andra utmaningar när man skalar upp så här snabbt. Och det har vi ju sett, det har varit en del arbetsplatsolyckor där. Så det är någonting som vi har fört dialoger med bolaget om.
Mm. Mm. Om vi tittar på nästan lite samma ämne, och det här är ju lite intressant, för det är här man kommer in på det här med alternativa investeringar. Om jag som privatperson tänker alternativa investeringar, då tänker jag många gånger så här, du pratar fastigheter, jag tänker liksom huset jag bor i som en tillgång i min portfölj. När jag pratar alternativa investeringar så tänker jag också kanske så här, jag köper en hedgefond eller något annat liksom som jag uppfattar som lite liksom, som inte samvarierar helt med börsen. Kanske en företagsobligationsfond som komplement, om jag tycker det blir lite för avancerat. Men ni kan ta det här liksom ytterligare ett snäpp, och ett sånt exempel är ju Ellevio, tror jag det uttalas, va, som är ett elnätsföretag, alltså strömkablar kan man väl kalla det, liksom för att förtydliga, så man får ström hem, så man köper ström av dem i olika regioner. Hur tänker man liksom runt en sån investering?
Ja, precis. Jag skulle säga, för mig är ju alternativa investeringar mycket det handfasta eller det reala, något man kan helt enkelt ta på. Och här är det ju precis det elnätet som leder hem elen till dig och andra. Och Ellevio är ju ett av de tre största i Sverige. Och man förser kunder med el i Mellansverige, i Stockholmsregionen, Värmland och Västkusten. Och bolaget har ju en väldigt viktig roll att spela i energiomställningen, eller egentligen elektrifieringen ska jag väl säga, för att det är ju där man ser att vi kommer ju liksom dubbla vår elförbrukning i Sverige här inom de närmaste 20 åren, spår man, och då kommer ju ett företag som Ellevio, som är själva blodomloppet för el, kommer ju att betyda att det kommer krävas en del investeringar här framöver.
Och det för oss ju egentligen in på nästa investering också. Och en liten intressant fråga som jag känner i sammanhanget här då. Det är ju egentligen, du pratar om så här elektrifieringen. Vi pratar egentligen om två saker. Vi pratar om bostäder som alternativ investering. Direktägda eller indirektägda. Det vill säga liksom där man äger med andra och så vidare. Sen har vi Northvolt som är batterier. Mm. Egentligen för olika ändamål. Sen har vi Ellevio som är en liksom elnät. Mm. Mer eller mindre. Och så kommer vi till en sista nu som heter Copenhagen Infrastructure Fund. Eller fond, lade jag till själv här. Copenhagen Infrastructure. Som också är lite på samma tema. Är det som så att ni identifierar teman som elektrifiering, och så letar ni investeringar runt det? Eller hur ser så att säga investeringsprocessen ut? Kan ni köpa en hedgefond också om ni tycker den känns bra?
Det skulle vi kunna göra, men jag skulle säga att de här ligger inom det stora temat vi jobbar med, som är energiomställning och det är elektrifiering och grönare transporter, och det finns mycket att investera i inom det området där vi kan skapa avkastning och få till den här gröna avkastningen helt enkelt.
Om vi tar den här Copenhagen Infrastructure då, vad är det för typ av investering?
Ja, men det här är ju en infrastrukturfond som väldigt väl kompletterar vår infrastrukturportfölj, och det är, för om vi pratar om Ellevio, som det är mer basinfrastruktur och det är elnät, de finns där, man kan behöva bygga ut en del. Men Copenhagen Infrastructure, här pratar vi om att skapa helt ny infrastruktur, alltså bygga havsbaserad vindkraft, bygga vindkraft på land, också energilagring, bygga nytt eller anläggningar för geotermisk energi. Och det här är en förvaltare som har varit otroligt framgångsrik. Grundarna har en bakgrund på det som då hette Dong Energi, som nu heter Ørsted. Där de byggde upp den förnybara delen. Så jag skulle säga, den här fonden skiljer sig också från andra, att man kommer ifrån ett industriellt perspektiv. Och det tror jag har varit avgörande för att lyckas så väl som man har gjort. Man har kunnat klara de rent praktiska utmaningarna när man ska bygga så här stora anläggningar, och man rör sig över hela utvecklade Europa, Nordamerika och utvecklade delen av Asien. Så att vi investerade ganska stort i den här fonden. Vi hade tuffa förhandlingar, vi ser alltid till att få ner avgifterna så långt det bara går, och vi ser att det här kan bli en väldigt fin investering för våra sparare.
Hur mycket investerar ni? Är det hemligt eller?
Nej, det har vi gått ut och kommunicerat, så det kan jag absolut säga. Vi investerade 500 miljoner euro, eller ungefär då 5,6 miljarder kronor.
Det är ett jättestort, det är en stor investering i min värld, 5 miljarder.
Det är en stor investering, och det är det som är så speciellt en förmån, och det ger oss så bra förhandlingsposition när vi kommer då med hela Folksamgruppen, så vi kan verkligen trycka på även här när det är danskar och de är tuffa förhandlare, och vi fick nej på samtliga våra 40 punkter när vi kom till förhandlingsbordet, men det var många turer, och vi fick lämna och vi fick komma tillbaka och vi fick ta till en del fiffiga metoder. Men vi fick igenom alla våra viktiga punkter och det var ju en förutsättning för att vi skulle gå vidare också. Det här är ju långsiktiga investeringar så vi vill ju, man behöver få det rätt från början för att få det rätt över tid.
Och det för mig in på nästa fråga egentligen. Jag har ju varit fondförvaltare också. Och då kan man ju konstatera att jag inte handlat såna här illikvida tillgångar som är så långsiktiga. Ibland när man gör en investering så förändras omvärlden och man känner så här, det här skaver lite grann nu, så här, jag kan sälja. När man kommer till den typen av investeringar som du jobbar med, då finns ju inte riktigt ångerrätten på samma sätt. Hur påverkar det? Liksom, är det som så att du känner så här, nu sitter jag i det här? Eller hur hanterar man den typen av situationer när man investerar i så pass illikvida investeringar? Går man in och aktivt hjälper till att förändra det tills det blir den investering man vill ha?
Du har en poäng, men jag skulle säga att det inte är omöjligt att förändra. Antingen så kan man gå vägen i dialog och förhandla. Man kan verka tillsammans med andra ägare för att få till en förändring och vara kvar i investeringen. Och det är väldigt vanligt skulle jag säga. Och det kommer ju både från investerarehåll och kan komma från förvaltaren. För saker kan hända över tid så att man behöver göra justeringar. Så det är inga konstigheter egentligen. Men sen kan det ju vara när man äger onoterade aktier att man vill göra en exit då, eller sälja helt enkelt. Och det kan ju vara många olika vägar man kan välja där också. Jag hade nyligen en sån affär när vi avyttrade ett innehav vi hade. Och det var ju en ganska lång process skulle jag säga för att få till det för att man ska mötas helt enkelt. Det är lite som man kanske senaste tiden generellt har stått i investeringar. Man står en bit ifrån varandra och kanske framförallt kring värderingen. Så ja, det där är ju en förhandling och det gäller ju att hitta rätt väg då ifall man vill göra en exit på en investering. Men som sagt, det behöver inte alltid vara den rätta vägen heller. Det kan vara att få till stånd en förändring. Men det är klart att man måste investera tid i det.
Det krävs ett väldigt aktivt det krävs engagemang och ett aktivt förvaltarskap på olika sätt och vis från er sida. Eller från din sida.
Ja, verkligen. Och speciellt när vi äger onoterade aktier skulle jag säga. Det är än mer än kanske olika fondstrukturer.
Om vi tittar framåt då. Vi befinner oss 2024, det är januari, det har varit lite dåliga börsår och så vidare. Vad letar du efter till portföljen nu? Vad hoppas du är nästa investering så att säga?
Men jag vill nog utöka ytterligare inom infrastruktur bland annat. Men sen också hitta effektiva sätt att utöka vår exponering mot krediter. Men sen handlar det alltid om det här med som vi var inne på att investeringarna tar tid och behöver tas om hand över tid, så gäller det för oss att hitta effektiva och bra plattformar och samarbeten som fungerar. För det är ju först när något inte går som det ska, det är först då man får veta huruvida det här funkar eller inte. Alla vet att världen kan gå upp och ner. Men jag menar just att när problemen kommer, då gäller det att man jobbar med en motpart där man kan lösa dem tillsammans. För det är så pass långsiktiga investeringar.
Så det är inte viktigt för er egentligen bara med investering, utan vilka andra som också investerar egentligen?
Ja, särskilt när vi går in i onoterade bolag så är det ju, det blir de andra ägarna viktiga.
Rebecca, vi har ju inte haft någon manus för den här podden. Och det sa jag att förbered ingenting, utan kom du så kör vi liksom bara rakt upp och ner. Det innebär ju också att du inte visste om frågorna. Finns det någon fråga så här långt som du kände så här, det där har han inte frågat om och det skulle jag gärna vilja prata om?
Ja, jag tycker ju att du borde fråga vem som har Folksams roligaste jobb.
Vem har Folksams roligaste jobb? Jag är inte sen att skjuta en fråga om jag får den.
Det är jag!
Ja, någon annan fråga?
Nej, tyckte det var ett fint avslut.
Jag vet ju att man inte ska prognostisera börsen och sådär. Men vad tror Folksam, har du någon uppfattning om det? Vad tror Folksam om börsen ett sånt här år?
Jag är ju så långsiktig, så det blir ju en tuff fråga för mig. Men jag får gå på spåret där vi tror mer saker, eller i alla fall som jag har aktuellt i huvudet. Och det är väl att vi tror på ett antal räntesänkningar. Så att det är både väl gott för börsen, skulle jag säga.
Härligt, Rebecka. Vi bryter där. Stort tack för att du ville ta dig tiden.
Tack så mycket.
Och ni lyssnare, har ni några frågor, då skickar ni ett mejl till maxa@maxen.se. Ha en fantastisk vecka. Sköt om er. Hej. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk, och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Ingen del av podcasten ska uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller ingå några andra transaktioner. De uppfattningar som redogjorts för i podcasten återspeglar medverkans uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i podcasten tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning ska alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas, och varje sådant investeringsbeslut fattas då självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Max Mathiesen frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information i podcasten.